Hallå, hallå, Mia Lodalen här i Karlavagnen. Vad gör mörkret med dig? Vilka fantasier sätts igång som gör dig så rädd att du måste öppna den där garderoben och kolla under sängen? Vi pratar alltså om mörkrädsla den här gången i Karlavagnen. En rädsla många kan känna igen sig, inte minst jag själv. Och här får ni nu ta del av kvällens samtal. Vad är det som lurar i mörkret? Jag tyckte det kom mystiska ljud från garderoben. Eller är det bara i mitt huvud? Är det mina fantasier som spökar? Eller spökar det på riktigt? Kanske är det nu jag måste ta det säkra för det osäkra och titta bakom dörren och under sängen när jag ändå går upp. Eller vad säger ni? Blir man bara räddare av att hålla på så här? Ikväll vill jag att du ringer och delar din mörkrädsla med mig. I min värld är inga hjärnspöken konstiga eller främmande. Här kommer ett minne från mig. Jag ligger i min säng. Jag är 9 år och har äntligen fått eget rum. Vad jag inte kalkylerat med är att jag från och med nu kommer vara ensam när mörkret faller. Jag stirrar upp i taket och kan inte sova. Jag drar täcket upp till näsborrarna och kramar min nalle. Så barnsligt att hålla på med gosedjur när jag snart ska fylla 10, men det kan inte hjälpas. I mörkret ser jag figurerna som aldrig syns på dagen. Golvlampan får formen av en människa. Klädkorgen bakom dockskåpet, är det inte en liten tomtegubbe som hukar där? Dörren knirrar fast den är stängd. Borde jag öppna så att mamma hör om jag skriker? Nej, jag vågar inte gå upp. Sätter jag ner fötterna på golvet så kommer varelsen som gömt sig under sängen gripa tag i benet. Spöken finns och riktiga mördare. Historierna som etsat sig fast, dråpare som mördar barn. Blodet droppar, blodet droppar. Jag har sett människojakt på tv fast det var barnförbjudet. Mamma tyckte att jag skulle förstå vad nazisterna gjorde och att motståndsmän fanns. De som blev jagade och som sen gjorde att nazisterna förlorade till sist. Hon försäkrade mig om att de aldrig kommer tillbaka. Hur kan hon vara så säker på det? Hur osannolikt det nu än tycks vara att de skulle gömma sig under just min säng. Men i mörkret kan allt hända. Till slut somnar jag men vaknar av en mardröm och måste gå upp på toaletten. Inte ens i badrummet är man säker, så jag drar upp fötterna för säkerhets skull. Ifall ormar under natten slingrat sig upp genom ventilen. Det är då toalettdörren flyger upp och min bror skriker "Bö!" Jag gallskriker och blir så rädd att jag åker ner med rumpan ända ner till vattnet i toaletten. Och där satt jag fastkilad i klosetten som en fällkniv med benen i luften tills mamma kom inrusande och fick dra upp mig. Att skrämmas var min brorsas favoritgren. Jag skulle kunna skylla min mörkrädsla på honom, men jag måste nog ge min livliga fantasi den största skulden. För rädd är jag fortfarande. Av alla nojor jag släpar runt på så ligger mörkrädsla kvar på första plats. Jag blir tokig på hur mycket den hindrar mig i mitt liv. Jag är till och med rädd i hotellrum med ordentliga dörrar och lås. Som en detektiv undersöker jag rummets alla potentiella gömställen innan jag, med tänd lampa givetvis, äntligen lyckas somna. Som ni hör är jag fortfarande lika rädd som när jag var liten. Känner du igen det? Är du också en sån där som kollar under sängen när du ska sova på ny plats eller rent av hemma under din egen säng? Vad skrämmer dig när mörkret faller? Eller har du kommit på någon smart lösning som gör dig mindre rädd för mörkret? Marie i Älghult, är du med mig?
Jajamän.
Hej, välkommen till Karlavagnen.
Tack så mycket.
Du är ju ute i skog och mark. Och på dagen är det helt okej. Men vad är det som händer i mörkret?
Alltså det är läskigt. Alltså det är så mörkt. Alltså det är som att det är stora skuggor och du ser ju inte riktigt så som du gör på dagen. På dagen då ser du ju väldigt långt och du ser liksom allt och du ser skogen, du ser fåglar, du hör dem och djuren. Och sen är det som att det växer bara stora skuggor och det blir bara supermörkt och du ser ju inte någonting rakt in i. Så det är jätteläskigt att gå de vägarna på kvällen och...
Ja, mig behöver du inte övertyga. Jag tycker du är modig som ändå verkar göra det. Går du i mörkret eller avstår du?
Nej, alltså de avstår. De gånger så har det blivit att jag har varit hemma hos någon vän. Och då har du ju fått gå de vägarna, för de har ju inga lampor. Så när jag var på Tupperware Party för ett par år sedan, och då gick jag ju dit när det var ljust. Mm. Och sen var det ju kolsvart när jag skulle hem, och det fanns ju absolut ingen lampa på hela vägen.
Och hur långt pratar vi om i minuter?
Ja, vad kan det ta? 10 minuter, en kvart ut till vägen där det finns lampor. Så det är ju någon kilometer rakt in i skogen ungefär.
Det är långa minuter när man går i mörkret.
Det är fruktansvärt långa minuter. Och jag gick och pratade högt med mig själv. Mm. För att göra det mindre läskigt.
Ja, men det låter ju som en bra strategi. Så. Men vad är det som skrämmer dig? Har du koll på det? När du går där då i mörkret?
Ja, alltså man skrämmer ju upp sig själv säkert. Alltså du hör ljud som inte existerar. Och, alltså man tycker att det knakar och knäcker. Och vad var det där nu då som var där inne som jag inte ser? Och så står man och försöker gissa in och man ser bara bläcksvart mörker. Mm. Och det känns bara som att den kryper in mot dig. Mm. Alltså det är bara läskigt.
Alltså jag vet inte vad som skulle kunna få mig att gå den där kvarten i mörkret. Jag tycker det är otroligt modigt. Du tänkte att övervägde inte att sova över då hos?
Nej, det gick ju inte.
Nej.
Utan det var ju bara att bita ihop och prata med sig själv. Och sen tänkte jag att det är bara den här lilla biten och sen har jag lampor. Sen har jag lampor och det var en liten lampa vid det huset. Åh, vad bra. Och det försvann den.
Mm. Var du rädd också som barn? Eller har det blivit värre eller bättre?
Nej, men jag har nog alltid varit lite mörkrädd.
Mm.
Men sen tyckte jag nog när mamma och pappa fick stugan uppe i Dalarna. Och det var ju verkligen bara deras hus. Och det fanns ju inga som helst lampor. Det var läskigt.
Men var du i huset ensam?
Nej, men jag skulle ut och hämta en grej i bilen. Och det väckte.
Ja.
Och det fanns ju inga lampor överhuvudtaget.
Där kanske det finns björn också.
Ja, både björn och varg. För varg är jag ju inte rädd för. Varg tycker jag om. Jag är ju hellre en varg än vildsvin och björn.
Ja, vildsvin. Att komma in i en sån flock är ju inte ingen hit heller.
Nej,
men det är ju sådana här reella faror. Det är ju det där andra som du pratar om i skogen när det knäcker. Och
man ser ju inte vad det fantasi. Är. Det gör det ju på dagtid. Alltså, då kan du ju se att men det var bara en trädgren som gick av.
Mm.
Alltså, men på kvällen när det är mörkt rakt in i skogen, alltså du ser ju inte vad det är. Var det något djur eller var det? Men det var säkert bara ett rådjur.
Nej, men tänk sig så plötsligt dyker upp en älg som står och glor en inne i nyllet.
Precis. Jag tar ju som sagt hellre älg än vildsvin. Vildsvin har vi ju rätt mycket här med. Så.
Ja. Vi ska runda av här alldeles strax, men jag vill ändå fråga dig. Är det någonting som har hänt så när du har tagit de här promenaderna i mörkret, när du liksom har varit tvungen?
Nej, alltså den enda gången, det var ju för ett par år sedan, jag och min dotter var på ett årsmöte med skyttegillet. Då hörde vi ett lodjur inne i skogen, men det var ingenting vi såg, men vi hörde ju det skällandet som den har.
Hur låter det?
Jag har aldrig hört det innan, jag kan inte ens beskriva det, men det var så
försök.
Att det gav rysningar.
Försök, jag som aldrig har hört det.
Nej, alltså jag kan inte, för det var så spöklikt, läskigt. Så dottern sprang ju rakt in i lokalen igen och jag sa att men vi står kvar här. Och det var så, jag visste inte att det var ett lodjur då.
Nej.
Utan jag bara hörde spöklikt ljud.
Och nu vill man ju verkligen höra det här lodjusljudet.
Ja, jag fick googla vad det var.
Uh-huh.
Och då var det någon som var på mötet som sa att det kunde vara ett lodjur.
Mm.
Och då googlade vi det och det var ju ett lodjur vi hade hört.
Nu kommer hela Sverige googla lodjur och vad sa du, skäller de? Så du skäller de?
Ja, de skäller jag dem nästan, det lät.
Men inte sådär vov-vov? Nej.
Nej, inte vov-vov är det inte, utan det är ett annat. Jag kan inte beskriva det, det kallas att de skäller, gör de, säger de som vet.
Superläskigt.
Men jag googlade och det var läskigt. Men när jag vet vad det är, då är det inte lika läskigt.
Nej, så är det ju. Så är det ju. Så fort man får lite kontroll så brukar det bli bättre. Du, Marie, tack snälla för att du ringde. Och vad kul att du ringer från Älghult också.
Ja, våran lilla by.
Ja, jättefint namn på en by. Du, tack så himla mycket för att du var med.
Ja, tack själv.
Ha det gott.
Ha det gott.
Hej.
Hej.
Hallå där, Marie Ljungstedt.
Hallå, hallå.
Hallå, hallå. Var befinner du dig just nu?
Just nu sitter jag faktiskt på mörkaste Gotland och det är väldigt mörkt utanför fönstret här. Jag sitter med tänt ljus och tittar ut.
Mm. Du, alltså, jag borde säga att du är inte rädd och rädd. Vi ska reda ut det här nu. Men alltså, du sitter ju och skriver om brutala mord. Och ibland mol alena i det här huset i mörkret. Hur gick det till?
Nej, men alltså jag är ju, det är ju rätt knäppt egentligen att jag är en mörkrädd deckarförfattare som sitter och skriver om otäcka mord och så vidare. Och så är jag ju själv mörkrädd. Och det där har ju ställt till det för mig ganska mycket genom åren. Alltså det, ibland så måste man ju åka iväg själv och skriva och vara ensam med sitt manus. Mm. Och det kan ju vara liksom i oktober och jag åkte iväg till vårt hus på Gotland. Mm. Ensam i mörkret, och det är ju inte lätt alla gånger. Alltså.
Nej, och för de som inte vet då, Gotland är ju också platsen där dina spänningsromaner utspelar sig. 17 stycken om jag har tänkt rätt.
Det är faktiskt 18.
Ja, såklart. Om en timme är det väl 19. Du skriver så satans fort. Du, men hur klarar du det då? Alltså sitta på Gotland, skriva om mord på Gotland.
Nej, men alltså, jag har ju vissa knep då, som jag tar till. Det är ju sådär, alltså, om jag ska sitta själv, då är det ju så här att jag liksom drar ner persiennerna. Mm. Du vet, när det börjar mörkna. Och så tänder jag lamporna. Mm. Sätter på radion i köket. Så att liksom, om det är någon som kommer förbi utanför så ska de tänka att ja, där sitter folk uppe. Mm. Där är liv i luckan i det där huset. Mm. Jag har haft knep också tidigare när jag var gift med min man då, så, och jag var ensam på Gotland, så brukade jag ta hans gummistövlar och ställa på första kvisten. Mm. Så att när den där maskerade yxmördaren kom springande så skulle han tvärstanna när han fick se de där stora herrstövlarna och så springa till nästa hus. Mm. Det var i och för sig inte så snällt mot min granne Ulla som var pensionär och bodde ensam.
Du, jag tänker så här, du var ju rädd från början. Blev det inte värre då när du började skriva de här skräckromanerna nästan?
Jag tror kanske att det är tvärtom. Alltså att det är så här, att det är ett sätt att bearbeta det här, tror jag, min mörkrädsla kanske. Men det ställer ju också till det, du vet, när jag ska göra research. För mina böcker, jag är ju alltid väldigt noggrann med researchen. Mm. Och jag vill gärna vara på alla platser. Alltså jag vill ta läsaren till platsen. Så att jag vill ju själv vara på den här platsen. Och för att kunna skildra det här då. Mm. Så att, till exempel, jag kommer ihåg när jag skrev Den farliga leken då, som bland annat utspelar sig på Furillen på Gotland, som är en halvö som ligger liksom ensligt till. Jag var där i oktober och jag skulle då, en tjej som skulle cykla från fabriken, den här hotellet, ut till en stuga i skogen på Furillen. Och då vill jag ju skildra det här då väldigt trovärdigt, så jag åker ju dit i oktober. Fabriken, alltså hotellet, är stängt, ingen människa finns där, det är kolsvart. Och det enda jag hör är de här vindkraftverken, vum, vum, vum.
Får jag fråga då, bara sticka in med en fråga. Sätter du dig då på cykeln och går så att säga i hennes trampor?
Jag måste erkänna att jag hade faktiskt ingen cykel utan jag gick. Mm. Men jag gick ju där för att liksom höra ljuden, se hur ljuset alltså från månen föll in mellan de här martallarna och så vidare. Mm. Och då var jag rädd, Katalom. Riktigt ordentligt rädd.
Du, jag har en fråga som jag är super verkligen intresserad av. Har du kunnat använda dig av din rädsla i dina böcker? Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår vad du menar, och jag tror faktiskt att det är så. Jag vill ju gärna att läsaren ska känna det jag känner, och jag vill ju liksom också att läsaren ska bli berörd och även bli skrämd många gånger. Så att jag tror att det är bra att jag har den här mörkrädslan, för att jag kan förmedla det här läskiga. Du vet, man vill ju gärna ha lite krypande spänning och känna liksom själv att det är läskigt när man läser någonting spännande. Mm. Så att jag tror faktiskt att det är en tillgång.
Men det kan jag verkligen fatta, men du sitter inte, du måste ju bli lite uppskrämd då ändå, när du är ensam.
Det är klart att jag blir uppskrämd. Alltså man känner ju allt möjligt när man skriver. Mm. Och ibland så kan det ju faktiskt vara så här att jag sitter och skriver någonting och så skriver en läskig scen. Mm. Och sen så tycker jag så här när jag skriver så här, nu blir det läskigt. Åh, jäklar. nu blir det ännu läskigare. Och till slut så vågade jag knappast titta på texten. Alltså jag vände bort huvudet. Fast, så blir jag helt uppskattad.
Svårt att skriva
fast
då.
Fast det är jag själv som hittar på det. Så det är ju helt knäppt egentligen.
Svårt att skriva också när man vänder bort blicken.
Ja, det är lite svårt kan jag säga.
Du, men nu då, i denna pratstund, har du massa folk där nu?
Ja, nu har jag faktiskt min dotter och hennes man här, så jag är väldigt glad. Så de sover i och för sig i en gäststuga, så jag är ensam i själva huset. Aha. Så det är lite småläskigt ändå.
Ja, det är det. Men du, när de drar sen, hur blir det då? När du blir ensam?
Då blir det ju tufft alltså. Och jag tycker ju själv att det har blivit bättre med åren. För det är så, man måste ju utsätta sig som mörkret också, för mörkret. Och det är klart att det blir ju bättre och bättre. Men då kan jag tänka så här ibland att när jag sover själv i huset då, att men det här klarar jag, Maria. Jag klarar det här. Jag fixar det här. Mm. Och sen så ändå innan jag ska sova så går jag upp och så låser jag liksom själva sovrumsdörren för säkerhets skull. Så jag inte ska bli överraskad om något.
Dubbla lås då. Men du, känner du aldrig, jag måste ändå för ärligt talat, är det aldrig att du säger, nej men nu pallar inte jag, nu sätter jag mig i bilen och drar härifrån?
Jo, men det har ju hänt en gång. Alltså, jag kommer ihåg så väl när vi bodde. Nej, men alltså, jag kommer ihåg särskilt en gång när vi bodde i vårt gamla hus. Och jag skulle sova själv och det var när jag var gift och hade barn och sådär. Men vi hade ett hus vid Björkhaga som är en liksom udde, om man säger Vilesholm, där på Gotland. Och jag skulle vara själv. Jag hade bestämt mig för det här ska jag bara klara. Men sen så började jag tänka framåt 7-8 tiden så där, när jag började bli lite mot kvällen, så började jag tänka vilken strategi jag skulle ha. Ska jag dra ner persiennerna, låsa dörrarna och liksom släcka ner så att det verkar tomt? Eller ska jag liksom låta alla dörrar stå öppna och sätta på bra musik så att det verkar som att det är mycket folk i huset? Så jag visste inte riktigt hur jag hade liksom olika tankar hur jag skulle, vilken strategi jag skulle ha. Men till slut så stängde jag in mig i alla fall i huset och så tänkte jag så här att jag släckte ner och så tänkte jag jag tittar lite på tv så att jag liksom blir trött så att jag kan somna. Så jag har liksom alldeles mörkt i huset, tänder ett litet ljus och sätter på och liksom gör mig i ordning så här, sätter mig i soffan liksom och ska titta på någonting på tv. Och det första som händer när jag sätter på tv är att det kommer en sån här man med sån här, du vet, strumpa över huvudet med två hål för ögonen och kommer liksom rusande mot i filmen. Det var någon sorts skräckfilm på tv. Så att jag ringer till svärmor som bodde i Sanda några kilometer bort och frågar, får jag komma och sova och ser? Hon bara, ja.
Ja, då startar du. Men du, det låter ju som att du har ju ändå kommit väldigt långt, men du är inte helt botad. För du kan ändå känna rädsla fortfarande.
Jo, så är det faktiskt. Ja. Jag har...
Är det lite så här, det finns ett uttryck som heter feel the fear and do it anyway. Alltså, känn rädsla men gör i alla fall. Är det den strategin du har?
Jag tror faktiskt att nu har jag faktiskt skrivit till och med 24 kriminalromaner. Så att det är klart att jag har fått en viss vana att konfrontera mörkret. Så att jag tycker att det har blivit bättre. Men fortfarande om jag sover ensam i huset så låser jag med lilla sovrumsdörr.
Jag blir ganska imponerad. Du, om du skulle ge något bästa tips, då låter det lite löjligt kanske, men till sådana som jag då, du vet ju hur rädd jag är och andra med mig. Vad ska man göra? Är det bara detta att utsätta sig? Bara.
Jag tror, alltså det är ju så här, det här har ingenting med logik att göra. Liksom, det är ju folk som säger så här, men vad kan hända ute i mörk, eller ute på gotländska landsbygden typ sådär.
Ja, läs mina romaner, säger du då.
Ja. Nej, men alltså, det här har ingenting med logik att göra. Det har ju bara med känslor att göra. Det är det som gör att det blir så svårt. Men jag tror faktiskt att man får hitta sina egna strategier. Det är jättesvårt att säga hur man ska göra. Jag ser ju till att jag har liksom numret till grannarna, du vet, vakthavande polis, numret dit, mobiltelefonen i sängen för säkerhets skull så att jag kan kunna slå larm ifall det händer någonting. Man får hitta liksom sina egna små säkerhetssystem, tror jag.
Just det. Du, vad kul det var att prata med dig, och jag kände att jag liksom transporterade mig till Gotland och mörkret. Men nu blir det tända ljus och mys med din
Bella. Ja, det är
Bella,
väldigt vackert
dotter,
kan jag säga.
Ja men underbart, Marie, att snacka med dig. Tack. Fortsätt
tack
kämpa
mycket
mot mörkrädslan. Kram.
Tack.
Hej. Jag brukar säga att jag är Sveriges mest KBT-behandlade patient. En av mina alla beteendeterapeuter frågar en gång, Hur många rädslor skulle du säga att du har? 10, svarade jag. Han lyfte på ena ögonbrynet och så började jag rabbla. Spindlar, ormar, stå på scen, klaustrofobi, höga höjder, döden, flyga, ensamhet, män. Och här höjde han bägge ögonbrynen. Ja, inte alla män och inte hela tiden, mest efter mörkrets inbrott. Hur många av oss ser oss inte över axeln med pepparspray eller nycklar beredda i näven för att kunna försvara oss? Lite statistik. Kvinnor är i majoritet när man skattar vilka som är räddast att vistas ute i mörkret, särskilt äldre kvinnor. Minst rädda är män och särskilt yngre. Och ändå talar statistiken emot både kvinnor och män. För de som löper störst risk att råka ut för våld på kvällar och nätter är unga män mellan 16 och 24. Men oavsett statistiken så tänker jag att rädslan att bli våldtagen är en rejäl oro. Risken finns även om den inte är särskilt stor just utomhus. Min mörkrädsla däremot, den är 99 gånger av 100 skulle jag säga, helt irrationell. Jag vet ju detta, men vad hjälper det? Om jag nu har kollat igenom hela hotellrummets alla skrymslen, låst med både nyckel och hasp, så finns det ju ingen rim och reson att någon plötsligt ska dyka upp i mörkret, men likt förbannat. Nej, jag måste tända lampan och ha den tänd under natten och sen vakna mosigare än vad jag var när jag gick och la mig. Jonas Evander, legitimerad psykolog och psykoterapeut med inriktning på KBT. Välkommen till Karlavagnen.
Tack så jättemycket.
Du, kort först Jonas, vad är KBT?
Ja, KBT eller kognitiv beteendeterapi, det är ju ett samlingsnamn för många olika behandlingsmetoder. Och den exakta metoden beror ju ofta på problemet som man ska behandla. Och vi ska prata lite om fobier idag, och då är det exponering som är den främsta metoden. Och det handlar ju om att närma sig det som skrämmer.
Ikväll är ju vårt tema mörkrädsla. Det här kanske är en konstig fråga, men vad är det egentligen?
Mörkrädsla, det skulle man ju kunna definiera som en irrationell rädsla för mörker. Och det är ju lite av ett spektrum. Det är allt från att vara lite nervös när det är mörkt ute eller mörkt hemma, till att det faktiskt blir ett begränsande problem. Och då kommer jag prata mer om att det är en fobi. Det är oftast inte en rädsla för mörkret i sig, utan det man tror kan finnas i mörkret.
Just det. Men du, varför är så många av oss rädda för något som egentligen bara är, ja, det du just sa, mörker?
Ja, alltså det finns ju egentligen inget entydigt svar i forskningen, men dels tänker jag att vår kultur bidrar. Det är ofta, mörkret är ju en central del i filmer, sagor, berättelser, och symboliserar ofta det farliga och ondska. Men också handlar ju mörker om osäkerhet, kontrollförlust. Det vill säga att man inte riktigt har koll på vad som skulle kunna finnas där och om det skulle kunna vara farligt. Och då fyller ju hjärnan i luckorna.
Du, jag hade ju själv massor med fobier som jag faktiskt botade då med KBT. Men den här blir jag inte av med. Vad gör jag för fel?
Ja, alltså det finns egentligen många skäl till att det kan vara en utmaning att få bukt med mörkrädslan. Men jag tänker att just exponeringen, det vill säga att utmana rädslan, att det behöver ju faktiskt ske nattetid. Och det är mycket lättare att exponera för en spindel eller en orm på en mottagning än att faktiskt ha en session på natten när du faktiskt är som räddast och behöver som mest vägledning. Mm. Så det tänker jag kan vara en utmaning. Men också att vi ofta tar till olika skyddande beteenden. Tänder lampor, man kanske ligger och lyssnar. Och det är väldigt viktigt att man kartlägger alla de beteendena för att det faktiskt ska gå att effektivt utmana rädslan. Och det tror jag också är en vanlig miss.
Jag skulle precis säga nu att jag tänkte utmana dig lite nu och säga att men jag har ju gjort allt det här, men nu när jag lyssnar på det så inser jag att jag nog ändå hade radion på. Alltså jag har utmanat mig i den meningen att jag har varit ensam i mitt hus på natten, vilket jag får ju nästan panik, men jag har nog kanske tänt någon lampa faktiskt.
Ja, och jag tänker att det är viktigt också att göra det kanske lite steg för steg. Vart är du mest trygg i huset? Det blir jag nyfiken på att man kanske börjar där. Och kanske vad är du mest rädd för? Är det så att man är mest rädd för inbrottstjuvar just när man står vid ett visst fönster? Då behöver vi närma oss just den situationen för att kunna utmana tankarna. Mm.
Nu sitter jag här och får lite gratis KBT. Men du, om vi ska nu avrunda här. Vad är det viktigaste du vill skicka med lyssnarna som då, ja, liksom jag, så verkligen begränsas av mörkrädslan?
Ja, jag skulle säga att KBT är en effektiv behandling för mörkrädslan. Det är många, precis som du själv är inne på, som tar till just undvikande beteenden, att man eller att man skyddar sig på andra sätt, låter sig radion stå på, och att de beteendena är inte lösningen. De är kärnan i problemet. För att bli av med mörkrädsla på riktigt så måste man vara beredd att släppa de beteendena steg för steg, men att det då går verkligen att bli bättre.
Jag sitter både svettas och är lite spänd, känner jag, när jag tänker mig in i att jag ska göra det här. Men du, tack så hemskt mycket för att du ville vara med i Karlavagnen.
Ja,
Jonas Evander, legitimerad psykolog och psykoterapeut med inriktning på just KBT. Tack snälla. Tjena Magnus.
Hej.
Hej, välkommen till Karlavagnen.
Tack.
Du bor i Trosa, i en lägenhet. Hur har du det med lampan på natten?
Jag har haft en lampa tänd lite så här diskret på natten. Tände. Så att, inte så att det stör när jag ska sova och så här, men när man vaknar så... Om man råkar upp vakna till på natten så ser man lite, har man lite lampa tänd. Så liksom.
Är det lite en sån trygghetsstrategi?
Ja. Det är väl på något sätt sånt där. Man börjar komma upp i den åldern när man vaknar. Man kanske är en eller två gånger på natten och behöver gå upp och göra vissa saker. Mm. Då kan det vara skönt att ha en lampa som har lite tänd sådär. Så att,
När började du att ha lampa tänd? Kommer du ihåg det?
Alltså det måste kanske 10 år sedan kanske. Mm. Någonting sånt där.
Var det något som hände då som gjorde att du från mörkret ändå gick till lampan?
Nej. Jag kände bara det var ganska skönt att ha en där liten lampa, lite diskret lampa tänd på natten sådär.
Mm.
Så hade man vaknat.
Jag vet inte om du, men ja, det måste jag fråga dig först. Är du mörkrädd eller lite mörkrädd?
Nej. Det är jag inte.
Nej.
Inte på något sätt, men det var väl det där att man var skönt att ha en lampa tänd när man var, om man vaknar till liksom så här, så på natten så var det skönt att ha någonting lite ljust.
Mm. Jag vet ju inte hur gammal du är. Hur gammal är du?
52.
Ja, det är ju det. Jag vet inte hur det var med synen heller. Men det tycker jag är en sån nojig grej. Man bara snubblar omkring på mattor och såna grejer.
Ja, men är det helt becksvart så är det ju ganska... Då snubblar man ju runt kanske lite grann.
Ja, men exakt.
Oavsett vilken ålder man är. Men jag kände väl det att kanske för en 10 år, typ någon sånt där, 10 år sedan... Att det kan vara ganska skönt att ha en lampa tänd lite diskret där på natten.
Mm, mm. Håller helt vaknar, med.
Ja, man vaknar till. Så att det har inte med mörk, att jag är rädd för mörker egentligen. Nej. Sätt. Men
skönt, det grattis! Det
det är så en skön känsla liksom. Så att, och just som det är nu, då behöver man komma upp till den åldern när man vaknar till det på morgon. Och behöver göra vissa saker.
Ja, exakt. Du, fick jag höra ytterligare någon som hade lampan tänd precis som jag själv. Tack för att du ringde, Magnus, till Karlavagnen.
Tack
snälla. God natt.
Hej.
Och besök i studion har jag nu. Det är så mysigt på kvällskvisten, jag som är så mörkrädd också, att få in dig här. Vår dialogredaktör Hugo, hur ser det ut där ute i Facebook och Insta och allt du håller koll på?
Ja, jag håller koll på våra sociala medier och vår mejl. Mm. Man kan ju också mejla till oss på karlavagnen@sverigesradio.se.
Bra.
Vi har en del som har skrivit inlägg både på Facebook och vi har fått några mejl. Jag ska läsa ett av dem nu. Det är Sören som skriver: "Hej Karlavagnen. När sommarnattsljuset sakta börjar dra sig tillbaka så påminns jag om när jag som barn tillbringade sommarlovet i föräldrarnas lilla sommarstuga som saknade elektricitet. Det blev mycket stearinljus för att lysa upp i den lilla stugan. Mysigt men samtidigt lite kusligt ibland när lågan fladdrade oroligt och oförklarligt mycket utan synbar påverkan av drag. Jag vistades mycket dagtid bland pappas äldre släktingar som hade ett hus på tomten bredvid och fick höra dem berätta alla möjliga historier om ljus som av olika anledningar släckte sig själva och att det kunde vara en ande i rummen som ville komma åt det. Jag lyssnade med stora öron och började fantisera om mörkrets krafter. Jag skaffade en ficklampa som jag alltid hade till hands om ljusen skulle släckas utan förvarning, skriver Sören.
Läskigt! Och inte så pedagogiskt kanske av släktingarna och skrämma upp dem där. Har du någon mer?
Ja, vi har ju fått en liten strof inskickad till oss. Som Ronny också har mejlat in. Mm. Han skriver så här: som litet barn i Ystad läste jag alltid denna dikt av poeten Erik Blomberg som gjorde mig lugn. Mm. Och jag ska nu läsa de här inledningsstroferna i dikten. Var inte rädd för mörkret, ty ljuset vilar där. Vi ser ju inga stjärnor där inte ett mörker är.
Fint.
Ja, väldigt fint tycker jag.
Tröstas med poesi, det var ju underbart, ja. Tack. Nu måste jag fråga dig, hur har du det, Hugo, med mörkrädslan? Är du rädd för mörkret?
Jag är inte så mörkrädd längre. Men som barn så var jag det. Jag tror att jag hade i och för sig en fördel när jag var väldigt liten. För jag delade rum med min syster när vi var fram tills jag var 10 år ungefär. Mm. Men jag minns att jag ändå gick in till mina föräldrar ibland. Och jag kommer ihåg den sista gången jag gjorde det. Det var i samband med att det var 25 år efter Palmemordet. Och det hade sänts ett specialprogram i SVT med Leif GW Persson. Där det var ett arkivinslag med Christer Pettersson. Som ger sig på en fotograf i det här klippet. Det var ett klipp från 90-talet eller något sånt. Och då kom jag ihåg att jag låg och var rädd på natten. För jag satt och tänkte på det som jag hade sett då på TV. Så då gick jag in till mina föräldrar för att sova. Och det var sista gången.
Vet du varför du inte gick in dit mer?
Nej, jag tror att det där försvann. Liksom. Det var den sista gången. Sen så blev jag äldre och sen så... Jag var kanske ovan vid att se liksom läskiga saker på TV.
Mm. Han kunde ju se väldigt läskig ut när han blev arg, Christer Pettersson.
Ja, precis. Mm.
Okej, okay, så att, ja. Du, hade du någon mer?
Ja, alltså jag har ju ett till citat här också. Som Mats har skrivit på Facebook. Ett par strofer av Ulf Lundell. Han skriver så här: lär dig älska mörkret för ni ska umgås mycket sen.
Det är också jobbigt lite för mig.
Ja.
Ja, du, tack snälla. Du kanske kommer tillbaka igen då om det kommer in fler historier. Tack snälla, så länge. Hej Ami i Haninge.
Hej!
Hej! Du, nu vänder vi på hela perspektivet lite. Ja. Du är trygg.
Ja, men alltså, det var det jag tänkte. Jag kan väl ringa in och säga att jag är lite kärringen mot strömmen. Då, lite
Berätta.
Ja, men jag är trygg i mörker. Jag har alltid varit det liksom, och känt mig men hemma i det på något sätt. Liksom, så. Ända sen barnsben. Så. Vuxit upp på landet i Roslagen, på mina föräldrars landställe. Jättevackert, så jättefint.
Mm. Fint där ute.
Men ja, precis. Mm. Men också väldigt, väldigt mörkt. Mm. Det fanns inga liksom ellampor. Vi hade fotogenlampor. Mm. Det var väl det liksom typ. Och sen, så. Stearinljus och sådär. Men fantastiskt härligt. Och jag har alltid känt mig trygg i det där. Även att vi har haft lite sådana hemsökta saker.
Vad har ni haft?
Ja, lite. Det har varit hemsökt. Så. Men inte bara på i Roslagen, landstället, utan i våra där vi har bott. I stan där vi har bott. Så har det varit hemsökt.
Hemsökt, aldrig... utveckla, vad menar du med det?
Ja, men men det är lite som jag säger. Egentligen inte konstigare än så. Det har funnits energier så. Mm. Ja, och det kan man ju tycka vad man vill om det är, men det har alltid funnits med min mor, det har funnits med mig, ganska konkret så.
Mm. Men ändå lite luddigt sådär med energier, om man inte har koll på det där. Hur skulle du beskriva det då?
Ja, jag har inte heller egentligen koll på det, men det är någonting som finns runt omkring en som hälsa på, eller vad ska jag säga. Det är inte så mycket mer än så. Men det är ingenting som har gjort mig rädd eller orolig. Och det är som sagt, dagens ämne, mörkrädd. Det har aldrig gjort mig rädd. Det som har liksom kommit till mig, eller till min mor. Jag vet att min mor fick det till sig. Hon pratade inte så mycket om det.
Mm-hmm.
Och gjorde inga grejer av det så. Utan bara så här, men oj, här var det någonting som
fladdrade till i en tyllgardin
på axeln eller någonting sånt där liksom. Jaha, och jag tänkte bli inte så mycket mer på det. Och sen nu i vuxen ålder så har ju jag också upplevt det, men det har inte heller gjort mig rädd. Jag säga.
Vad skulle du säga, hur kommer det sig att, vad tror du att det beror på? Varför har du blivit så trygg?
Det är en bra fråga som jag vet i 17 om jag har något bra svar på. Ja, men det kanske har att göra med att jag är inkännande. Alltså jag tycker att sådana här saker, nu är vi snöjer in på kanske det som inte var frågan från början då, men det här med just att det kanske kommer till en saker och ting, men det har väl i och för sig lite grann med mörkret att göra, men jag har alltid varit öppen för saker och ting, öppen för livet, öppen för sådana.
Du låter ju väldigt trygg i mina öron. Ja. Men finns det vad skrämmer dig då, om jag får bara ta ett steg till i rädslan så att säga?
Oj, vad som skrämmer mig är väl egentligen världsläget skulle jag säga. Alltså det som händer idag. Och det är så jäkla mycket. Jag tänker alla dessa människor som tänker att de har makt. Det skrämmer mig verkligen jättemycket. Skrämmer, det gör mig arg och ilsken. Det är väl det.
Men jag är ju så himla mörkrädd. Vad skulle du kunna ge mig någonting?
Vad är det som, då får jag ju faktiskt ställa motfrågor. Varför blir du rädd för mörkret då?
Den frågan får jag ju hela tiden och kan inte riktigt svara på det. Jag tror att det är mina fantasier som drar igång då. Allt ifrån nu ska någon bryta sig in till att... Men jag är inte rädd för energierna som du pratar om. Nej, utan det är liksom...
Men alltså jag tänker så här, mörkret för mig... Alltså jag kan ju gå ut... Jag bor ju i en villa ute i Haninge. Jag kan gå ut och sätta mig. Jag kan gå ut i... Jag har ju väldigt nära till naturen. Och går jag ut så här typ nu... Det är jättemörkt nu, tyvärr. När jag har kommit in redan. I nästan i augusti. Ja. Men det ger mig ett lugn på något sätt. Alltså, det är så skönt. Jag tänker att... Och det kanske inte bara är mörkret. Utan det har väl också lite med naturen att göra. Du går ut i naturen. Du går ut och sätter dig. Eller ta klivet ut. Du hamnar i bland träden och mörkret såklart samtidigt. Och det ger mig ett lugn. Det är fantastiskt för mig. Så det är en livlina skulle jag säga faktiskt för mig.
Naturen? Mörkret?
Definitivt. Mörkret, naturen. Mm. Och jag menar, även när vi har vinter, man tänder ljusen. Jag växte upp på somrarna och höstarna och vårarna i Roslagen. Och vi hade bara sådana fotogenlampor. Men det gav ju på något sätt ett lugn. Liksom, så.
Ami, jag får säga så här. Grattis till dig. Det låter helt under. Det är som musik i mina öron.
Ja,
men du, och tack för att du ringde. Och, vad sa du?
Ta till dig det.
Ja, jag tar till mig det. Så se vad jag kan göra med det då. Men ja, tack snälla för att du ringde in och berättade om trygghet. Ja, det var en annan twist på det.
Ja, jag tänkte att jag twistade till det lite där. Ja, det är det intressant så ringer ni mig. Så att då gjorde ni det.
Ja, ja. Ha det gott.
Finemang. Tack detsamma.
Tack. Hej, hej,
hej. Hej.
Nu tror jag att vi har Matilda med oss från Skövde.
Ja, hallå.
Hej, välkommen på kvällskvisten till Karlavagnen.
Tack så jättemycket.
Du, vad skrämmer dig med mörkret?
Jag tror att det är känslan av att inte vara ensam. Alltså att man... Ja, att det finns någon annan där. Aha. Eftersom att man inte ser någonting.
Ja, oj. Ja, för nu tänkte jag så här, nu missförstod du kanske min fråga. Nej, men det gjorde du inte alls. Nej då. Du har känslan av... När du blir rädd, då har du känslan av att någon annan är i rummet.
Ja, precis.
Och vad kan det vara då? Är det ett...
Ja, men jag har tänkt mig mycket onda andar och sånt.
Mm-hmm.
Så det... Ja. Och jag tror att det kommer mycket från när jag var liten och man kollar mycket på YouTube-klipp och sånt.
Mm-hmm.
Och då var det ju spännande att kolla på de läskiga videorna om spöken och sånt.
Mm. Berätta då för en som är livrädd. Jag kan ju inte titta på skräckfilm eller någonting. Vad var det då för små klipp?
Ja, men det var ju mycket... Många kanske känner till Joakim Lundell och Jonna. Det var ju mycket att de skulle gå till olika hus och skulle de prata med spöken. Och det var mycket olika tekniker som var nytt. Så att då kunde de ju få kontakt med andar och sånt.
Mm.
Men jag är redan nu. Jag kollar inte på något sånt nu, för jag har ju lärt mig...
Nej, precis. Ja, för det var ju min andra fråga då. Varför tittar man på det där som skrämmer en?
Jag tror också att när man är liten, jag vet inte, det kittlar väl lite. Det är väl lite så här att jag klarar nog det, och det är lite spännande tills man stänger av det, och då är det inte så roligt längre.
Nej, precis. Och det är spännande ända tills man fattar att det här var ju bara too much, och då är det ju för sent.
Ja, precis.
När man redan har tittat. Men, så du tittar inte på skräckfilmer eller någonting sånt?
Nej, det kan jag inte göra nu.
Men du, Matilda, om du skulle beskriva för mig så här, när du går och lägger dig, mörkret faller, vad är känslan, onda andra, vad är känslan? Är det att det är någon, ett väsen, eller ser du bilder framför dig?
Jag vet inte, jag ser nog ingenting framför mig, men jag är ju troende, jag tror på Gud. Så jag tror ju på att det finns något gott också. Men om man tar det här goda och så vänder man det till någonting som är tvärtom, då jag vet inte riktigt vad det är jag föreställer mig, men bara någon som vill åt mig, kan man säga.
Ja. Men du, får jag fråga då, hur du säger att du är troende, hur kan tron hjälpa dig då på kvällen?
Ja, men jag brukar ju börja med att om jag känner mig rädd så brukar jag be. Och det har jag gjort sedan jag var liten, för jag är uppvuxen i en kristen familj.
Mm.
Men nu när jag läst Bibeln lite mer i vuxen ålder, så står det ju ganska ofta var inte rädd och att Gud är med dig. Och då blir det mer att okej, jag kanske inte är ensam, men det kanske är någonting gott istället som är runt om mig. Och då ber jag bara att gör mig inte rädd, gör mig liksom trygg och så. Och då brukar det släppa. Och det gäller nästan med all oro och rädsla jag har för allt möjligt.
Ja, men det här blir ju lite begripligt för mig då, som inte är troende faktiskt. Att man har någonting, en större kraft som man kan tro på, som är god och ljus då, istället för det här onda andarna.
Ja.
Mm. Du, pratar med dina kompisar om din rädsla?
Ja, det gör jag. Och de pratar om, många är ju mörkrädda, och mina vänner också, så att de pratar med mig om det. Och jag har ju kompisar som inte är troende, som antingen ber mig att be för dem, eller så ber de att be, och så brukar de säga att det känns tryggt att man inte känner sig ensam.
Ja, men precis. De får lätta lite på trycket, och sen så vänder de sig till dig då, att du ska ordna det här med Gud. Eftersom de tänker att du har kontakten.
Ja, precis.
Inte att de själva kan be, det är ganska roligt. Du, får fråga, hur gammal är du och dina kompisar ungefär?
Jag är 22 och jag har nog vänner i massa olika åldrar. Mm. Men för det mesta är de väl lika gamla som mig.
Mm. Ja, det är bra att du kan skicka, eller skicka gör du ju inte, men du tar Gud till hjälp även med vännerna.
Ja, ja. Ja, precis.
Du, tack så hemskt mycket för att du ringde in till Karlavagnen. Det var jättekul att snacka med dig.
Ja, tack detsamma.
Ha det så gott nu då, ikväll.
Detsamma. Ja, detsamma.
Tack, hej hej.
Tack, hej.
Nu har jag fått besök av Hugo igen, dialogredaktör här på Karlavagnen. Har du några skräckhistorier till oss, några mörkrädslohistorier?
Ja, jag har ett par historier, men jag skulle vilja börja med att citera Tine från Facebook. Hon har en allmän reflektion, kan man väl säga. Hon skriver så här: vill inte generalisera, men tycker det verkar som att mörkrädsla kanske är ganska utbredd i Sverige. Ljus och lampor överallt på vintern. Mörkret kan ju också uppfattas som ett lugn, ett skydd, ett gömsle. Och det är ju lite intressant med vårt förhållande till ljuset och mörkret. Eftersom det är ju snart, vi går in i en tid där det blir mörkt så väldigt, väldigt tidigt.
Ja, men precis. Och jag tänker också att vi i Norden lever ju så väldigt mycket i mörker.
Ja.
Så om jag läser henne rätt så har jag ju en poäng här. Vi borde väl ändå ha vant oss lite.
Ja.
Jag pratar också till mig själv nu.
Ja.
Att jag är så himla rädd. Men att vi tänder lampor är ju helt logiskt, tänker jag.
Ja, precis.
Vi måste ju stå ut här uppe.
Ja.
Men än så länge har vi lite ljus kvar. Det är fortfarande juli, va?
Ja, precis. Mm.
Har du någon mer story?
Vi har en story från en av våra norska lyssnare faktiskt. Tor, som skriver på Instagram. Mm. Där kan man också höra av sig till oss. Man kan skicka meddelanden på Instagram.
Bra.
Han skriver så här: jag var väldigt mörkrädd som barn och bar med mig den rädslan också när jag växte upp och i vuxen ålder. Nu är jag 55 år och de sista åren har jag blivit kvitt mörkrädslan. Jag började med att kampa ute i skogarna i närområdet. Först med tält och sen med hängmatta. Jag tänker även idag och i framtiden på möjligheten att det kommer ett och annat djur och uppsöker mig medan jag sover. Men har jag aldrig upplevt något sånt. Skogarna norr om Oslo är trygga på så sätt. Här är det mest räv, rådjur och älg. Men de söker inte upp människor. För ett par år sedan gick jag en tur uppe på Romeriksåsen lite sent på kvällen. Och det blev mörkt medan jag var där ute. Istället för att slå på en ficklampa eller min mobil lät jag det bli helt mörkt och märkte hur skräcken steg i mig när jag tyckte mig se former eller väsen från skuggorna längs stigen och omfamnade det. Och när ilningarna gick upp längs ryggen och nacken och nackhåret reste sig, men det blev faktiskt en övning i att tåla rädslan. Och jag menar det verkligen. Jag mötte ju inget djur eller väsen där på stigen och har sedan dess inte varit rädd när jag gått ut i mörkret.
Alltså, underbar historia som bekräftar våran Jonas Evander, psykolog och psykoterapeut som jobbar med KBT. Våra norska vän där gjorde ju precis det som man ska, alltså utmanade mörkret.
Ja.
Men vilket mod! Och vad roligt att vi fick med oss någon från Norge.
Ja.
Har du någon mer?
Ja, jag har ett mejl här också som jag har fått från Johan.
Mm.
Han skriver så här: det finns en liten väg i området där jag växte upp i som skrämde mig när jag var liten. Vägen låg lite avsides som villorna och en stor dunge låg vid vägen. Så det var lite ensligt. Jag minns att jag alltid sprang den sträckan när jag promenerade hem på kvällen. Även när jag blev äldre och kom in i tonåren fortsatte jag att ta ganska raska steg på vägen. Det fanns onekligen något kusligt över den. Men så en höstkväll när jag var 16 förändrades allt. Jag var på väg hem från en fest med en tjejkompis jag varit kär i ett bra tag, men inte vågat närma mig. Det var första gången jag var kär på riktigt. När vi gick märkte jag hur hon liksom lutade sig mot mig och kom väldigt nära. När vi kom till den ensliga vägen stannade hon plötsligt under gatubelysningens gulaktiga sken. De färgglada höstlöven låg klistrade på marken. Så ser vi varandra djupt i ögonen och kysser varandra. Vi blev ett par och var tillsammans i flera år och är fortfarande mycket goda vänner. När jag ibland hälsar på mina föräldrar och passerar den lilla vägen är obehaget som bortblåst. Jag förknippar bara den platsen med mitt livs första kyss, skriver Johan.
Vilken underbar historia. Hur man liksom blir av med sin rädsla genom att kyssa någon. Ja, det var ju det bästa hittills, va? Bästa tipset. Gå ut i mörkret och kyss varandra. Ja, inte hipp som happ, vem som helst. Men det måste ju vara ett samtycke naturligtvis. Ja, men vad fint. Har du fler eller ska vi hålla på dem eller hur?
Ja, nej, vi har fått ett mejl här med ett råd om man är lite rädd för inbrottstjuvar i mörkret.
Kör.
Hon skriver så här: lägg ut en stor vattenskål så det verkar som att en jättehund bor där. Man kan även lägga ett hundben, gärna begagnat.
Ett sånt jätteben.
Ja, för ganska sånt dinosaurieben.
Ja, men precis, men ganska bra tips, precis som Marie Ljungstedt som ställer ut de här stövlarna storlek 48. Eller jag vet inte vilken storlek, men stora stövlar. Ja. Jättebra. Tack Hugo. Nu har vi Karin i Stockholm.
Ja.
Hej, välkommen i denna sista skälvande timme.
Tack.
Du har varit extremt mörkrädd. Och sen försvann det.
Ja, det gick liksom över med åren.
Ja. Hur yttrade sig din mörkrädsla då, om vi börjar i den änden?
Ja, till exempel så var det ju alltid att titta under sängen och garderoben innan jag la mig. Och en gång hade grannens katt hoppat in under sängen, så att när jag stoppade in fötterna under sängen så var det något lurvigt där.
Oh, men snälla, alltså. Man får alla sina rädslor bekräftade.
Ja, precis. Men och sen så jag vet inte, det blev bättre bara. Men jag skilde mig 2012 och då tittade jag på, när jag tittade på nytt hus, då var det väldigt noga med att det inte skulle kännas läskigt i huset. Så att då valde jag ju hus utifrån att det inte var någon läskig källare.
Okej, så ingen källare.
Ja, det är källaren, men det var inte läskig. Det var inte otäck. Det gick bra.
Alltså, vad är skillnaden mellan en otäck och en inte otäck källare?
Ja, jag vet inte. Det är någon känsla. Och sen att det finns mycket skrimslen och vrån kanske som någon kan gömma sig i. Jag vet inte.
Nej. Men du, för mig blir det... det låter... För mig blir det jätte... Alltså, att du skiljer det... Och när man blir... När man blir ensam och är lite skör och så, då blir man kanske ännu räddare. Och att du då flyttade in i ett hus fast du var så mörkrädd, det var ju väldigt modigt, måste jag säga.
Ja.
Hur grejade du det?
Ja, alltså i början då hade jag ju, när jag skulle sova, då hade jag ju lite musik på. Och sen så skaffade jag katter och visste jag att om det var något ljud liksom hörde, då var det katterna. Så det är bättre att ha katter än innekatter. Det är ett bra tips. Skaffa djur som låter.
Okej. Men kan det inte bli tvärtom då, att de gör något ljud och så tänker, nej, men det där lät ju inte som katterna.
Ja, det är klart det skulle kunna bli det, men...
Nej, usch, nu ska inte jag plantera något i dig här.
Ja, nej, men nu känns det stabilare.
Vad så, det känns stabilare, ja.
Ja. Ja.
Men garderoben är ju kvar och sängen, jag vet inte om du har tagit bort benen, men det går väl fortfarande att titta under sängen, antar jag.
Nej, men det gör jag inte.
Där har du.
Jag gör inte det.
Det var ju det han sa, terapeuten. Man ska inte hålla på och så att säga, mata den här rädslan med att titta under sängen till exempel. Så du kan alltså gå in och, utan att titta i garderober eller någonting.
Ja,
men
det går bra.
Kan det ha med det att göra att du faktiskt slutade med de här strategierna som ändå inte verkar vara så bra då enligt KBT-terapeuterna?
Ja... Jag vet inte. Alltså, jag var ju väldigt mörkrädd. Just nu är jag på Gotland och jag har stuga här. Och för många år sedan när jag gick här ute när det var mörkt, det var ju inte heller kul, kan jag säga.
Ser ju ingenting där.
Nej, det finns ingen gatlykt eller ingenting. Så att, här kan det bli mörkt i augusti, september. Då är det mörkt här.
Hur kom du över det då? Att kunna vara där? Och...
Ja, jag vet inte. Det är bara...
Är det katterna? Är det katterna som hjälper det?
Jag vet inte om katterna hjälper till när jag var utomhus direkt.
Nej, precis. Det är ju inga vakthundar direkt.
Nej.
Men djur är ju bra alltså. Jag nämnde det tidigare i programmet att det är så konstigt att jag är livrädd när jag är ensam. Men sen kan jag vara med en liten unge och då kan jag känna mig helt trygg. Mm. Fast man liksom inte kommer få någon hjälp av den om det händer någonting, om du förstår.
Mm.
Men djuren är ju bra som sällskap.
Ja.
Ja, du...
Just det här att när man hör ljud, då tänker man att då är det katterna.
Precis. Vet du vad mörkrädsla heter på fackspråk?
Nej.
Skotofobi. Lärde jag mig. Tidigare. Alltså skotofobi. Mm. Man kan ju också säga mörkrädsla bara för enkelhetens skull.
Ja.
Men du, vad kul att du ringde och vad skönt att du har blivit av med din rädsla, för det låter ju så. Eller är du helt klar?
Alltså, jag ska väl inte säga att jag njuter av mörkret, men okej liksom.
Mm. Du gör det i alla fall.
Ja.
Är ensam och är mörkret.
Ja.
Du, tack så himla mycket Karin att du ringde och hälsa Gotland.
Ja, ska jag göra.
Och katterna?
Ja, de är inte med nu men okay. Så nu hör jag ljud nu, då blir det jobbigt.
Då får du ringa tillbaka till Karlavagnen 020 22 10 30.
Ja.
Ja, nej men det får vi hoppas att du kan sova nu.
Ja.
Ha det gott.
Mm,
tack för att du ringde, hej hej.
Hej hej.
Ja. Nu lider programmet mot sitt slut. Några av er kommer fortsätta jobba i natt. För andra av oss är det dags att släcka lampan. Om vi törs. Ikväll har vi pratat om rädsla för mörkret och lärt oss en del av varandra, som att mörkerrädsla även kallas skotofobi och att den trots allt inte är den svåraste fobin att komma över. Jag hoppas att något litet ljus har jagat just din mörkrädsla på flykten. Om inte annat har kanske Karlavagnens alla röster bidragit till att skingra mörkret för en stund. Tack alla ni som på olika sätt har hört av er ikväll. Det är en ynnest att få prata med er och att få vara en liten lykta i mörkret. Och du, om några timmar blir det ju ljust igen. Detta var alltså Karlavagnen om mörkrädsla med mig, Mian Lodalen. Tack alla som var med och berättade och delade med sig. Karlavagnen hör du varje vardagskväll samt söndagar i P4 eller förstås på webben eller i appen Sveriges Radio. Och vill du nå oss så kan du också skriva till karlavagnen@sverigesradio.se.